Ja pojkar, det är måndag och jag får förmånen att sitta här i det här underbara poddrummet i Schibsted-huset. Det känns som att jag kör samma på hela tiden, men det strunt i. För jag vet om att ni som lyssnar, ni är så sugna att få veta och lyssna vad vi tycker idag och pratar om idag. Och idag så har vi också en extra förmån att Abris är tillbaka in i rummet. Du har släpat dig ner från ditt mansion i Gävle och vill vara delaktiga i det här rummet.
Man cave trodde jag faktiskt du skulle säga.
Det är mansion, det är ju ett mansion du har där.
Ja.
I övre Gävle.
Residens.
Hur högt var det taket?
Hur högt tak hade du hemma?
Ja, 4 meter som vi var gränsade. Så att det har inte mycket att komma med.
Jag har 2,30 med. Tror jag har.
Ja, du får fortsätta.
Det är standard. Det. Ja.
Och tällaren är med oss som vanligt.
Ja, vem är.
Inför det här programmet så hade vi en stor diskussion om vi ska prata om domare eller inte. Varför vill du prata om hockeydomare, Abris?
Jag vill prata om hockeydomare för att jag har blivit så förbannat trött på det här som har varit sista veckorna och månaden här med allt gnäll som är. Och jag saknar konstruktiva idéer på hur domeriet ska bli bättre, och jag skulle också vilja att domarna blir mer inkluderade i hockeyfamiljen. För jag är helt övertygad om att domarna kan inte bli bättre om inte alla hjälps åt.
Och startfrågan blir ju här, har vi dåliga domare i Sverige eller är vi bara mer gnälliga? Kan du berätta, Tellan, vilka olika serier som du har spelat hockey i?
Okej, vi börjar med Allsvenskan, SHL, gamla elitserien. Sen har jag spelat i finska ligan, KL, AL, NHL. Så att jag har varit runt och spelat i de flesta ligan och sen är landslags naturligtvis.
Just, och det gör det lite unik, för jag tror inte att det är så många som har den bredden som du har att vara på olika nationsisar.
Nej, men det stämmer väl ganska bra skulle jag väl säga.
Och kärnfrågan är ju då, har vi dåliga domare i SHL i synnerhet och i Sverige i allmänhet?
Nej, det tycker jag inte att vi har.
Däremot vad baserar du på dem? Om du lutar tillbaka och utvecklar det?
Nej, men jag tycker att de är kunniga. Så frågan är ibland kanske att alla andra tror att man har bättre koll på regelverket än domarna själva har. Och då blir det att man dömer ut efter sin egen liksom, kapacitet och vad man tror själv.
Är det att det här att gräset är grönare på andra sidan, är det det som gör att vi gnäller och tror att det är bättre utomlands?
Ja, men så tror jag att det är. Alltså, de bästa domarna jag har haft är naturligtvis i NHL. Men det beror också
varför
på,
är de bättre än SHL då?
Vi har varit inne på det tidigare också, men det är kommunikationen med spelarna, det är mer avslappnat på sätt och vis. Jag har sett lite tendenser tycker jag de senaste matcherna här, att det har varit lite öppnare från de svenska domarna också. Jag tycker att det känns lite bättre i vissa sammanhang, specifikt vissa domare. Men jag tycker att det är rent generellt är det väldigt mycket gnäll, det är väldigt mycket, tar väldigt mycket tid, man ska prata med domare efter varje avblåsning, som att tycka och tänka om solklara utvisningar också, så att lägg mer energi på sig själv och fokusera på att göra mer mål istället.
Jag tänker så här, ju sämre spelare ju mer gnäll känns det som. Jag har ju spelat så här rinkbandy på korpnivå, där var det ett jävla gnäll, och det känns lite grann så när man tänker NHL där också, även på internationellt som är ute på turneringar, Thomas, det är ju väldigt, väldigt lite liksom gnäll på domarna. Det känns som att de här bästa spelarna, de fokuserar på att spela hockey, och sen ju längre liksom ner i systemet du kommer så blir det gnälligt liksom.
Men återigen, jag tycker fokusera på det som man kan påverka liksom, och det är sig själv, för menar, lägger man så mycket energi på domarna så tappar man mycket energi på att göra massa andra saker, så att jag tycker fokusen ibland i SHL är fel.
Absolut.
Man fokuserar på fel saker.
Ja, och där har ju medierna också, vi i media också så har ett jätteansvar i det där nu. Jag bara kände det heller, skit i att visa de här tveksamma utvisningarna. För spelar man alltid slow motion så kan man hitta fel överallt. Jag menar, visa målen då istället. Då kan vi köra repriser på mål och sånt. Men håll inte på och dra de här utvisningssituationerna. För det ser jättelätt ut när man ser dem i ultrarapid där kontra på isen. Jag tycker det är ganska ointressant.
Så här lät det i Simors studio. Och det är Niklas Wikegård som har synpunkter på domarna.
Fredrik Lindgren kommer in. Stå på benen, domarkamera. Måste kunna titta. Han har redan där bestämt sig för att han ska ramla Roselle Olsson. Det är en ren filmning i början. En ren filmning. Får inte gå på det där domarna.
Det är tuffa ord från Niklas Wikegård. Men dagen efter så gjorde han någon typ av Pudel Abris.
Ja, han var väl inne på min linje lite grann. Han kom en hel del mycket bra kreativa förslag, och det hade jag gärna sett att han hade gjort redan i lördags där och kommit med de kreativa förslagen istället för det gnället. Men samtidigt vill jag ju påpeka det också, att han är ju långt ifrån ensam. Nu blir det han som får bli exemplet här, vilket han har kanske hängt ut någon spelare och gjort som exempel också. Vi har ju en kollega som har skrivit att vi har de sämsta domarna i hela världen, och jag har säkert skrivit någon elak tweet och någon elak tyckare också om det här. Så det är inte, handlar inte om att hänga ut Wikegård, men just i det här fallet.
Nej, men han väcker ju en debatt som är intressant. Alltså stämmer det så att säga?
Lite vill jag hänga utan ändå, eller? Lite.
Nej. Nej, han är en kollega. Så
ja, absolut. Jag vet hur svårt det är, för jag har själv liksom trampat i fel tunna ett antal gånger. Det handlar inte om det, utan nu handlar det om att få en bred diskussion om vad vi kan göra bättre. Jag slängde ju själv ut en tweet om det här och fick helt plötsligt liksom 50 kreativa svar. Och då finns det ju mycket idéer som bubblar där.
Om vi stannar, vi ska lösa svensk hockeys största problem. Det är vår målsättning med den här podden. Och vi ska komma fram till kreativa lösningar här. Om vi stannar vid det vi började med, har vi dåliga domare i Sverige? För det är det har vi dåliga domare, då måste vi ju på något sätt ta hit nya eller göra någonting, för det är ju inte acceptabelt. Jag valde att skicka ett iMessage till Elias Fält, som idag spelar i finska ligan. Han har varit med många år i SHL, och så frågade honom, har vi dåliga domare i SHL? Eftersom han då, precis som Tellan, kan avgöra. Han är i en arbetsmiljö idag och har varit i en svensk arbetsmiljö länge. Får jag läsa upp vad han skrev i svaret?
Absolut.
Ja, jag har sett debatten i Sverige, och om det inte har blivit markant sämre den här säsongen, vilket inte är troligt, så tycker jag inte SHL har dåliga domare. Jag har alltid tyckt att det läggs för mycket energi och fokus på domarna, och jag försöker inte fördjupa mig i deras insatser på isen. Domarna tar likt oss spelare både sämre och bättre beslut i dagens snabba hockey, och jag tror att det jämnar ut sig i längden. Klimatet som är nu i SHL gör inte att domarinsatserna blir bättre.
Nej, och det är dit jag vill komma. Jag tycker att vi har bra domare i Sverige, men jag tycker inte att vi får ut maximalt av dem. Jag tycker inte att
men
de
då får
liksom
de ju skit som är
obefogat. Jo, men alltså det är ju en del i det. Jag tycker inte heller att vi liksom inkluderar domarna tillräckligt mycket i hockeyfamiljen heller. Det känns som att det är vi och dem lite grann. Va? Det är spelarna och lagen och tränarna på ena sidan och domarna på den andra. Ska det bli bättre så måste nog alla hjälpas åt. Det är jag helt övertygad om.
Mm. Ja, vi har ju varit,
men då kan vi slå fast att vi har inte dåliga domare.
Nej, det har vi inte.
Då har vi kollat med en spelare som är i SM-liga idag. Vi har lyssnat på Järntrusten här inne i vår studio. Och då har vi alltså inte dåliga domare. Det är vi överens om.
Nej, men vi ska också lägga till att vi är inte heller helt nöjda med att vi inte får ut maximalt av dem. För stundtals är det för dåligt på isen.
Där är vi nog inte ens. Jag tycker att vi får vara nöjda med vad vi får ut.
Ja, men jag tycker inte att i vissa fall...
Vad är det du saknar?
Nej, men jag tycker, jag var inne på det tidigare här, jag tycker inte att man har förberett sig tillräckligt mycket. Jag tycker liksom de här 3-4 månaderna jag pratar om, när man inte ens träffas, det tycker jag är för dåligt. Jag tycker också att det här med det här gnället och den här destruktiva kommunikationen som är också gör att domarna blir bara sämre. Jag tycker också det här med videokollarna har slagit lite fel ut, där man har gjort domarna till, ja, stå lite med svansen mellan benen nästan där och inte våga ta beslut på isen.
Utan men vet du hur det ligger till? För jag har ju faktiskt praktiserat nu i situationsrummet.
Nej, det får du gärna berätta.
Ja, då är det nämligen så här att SHL har då bestämt, de har varit veliga här, så det här ska vi skylla på SHLs ledning. Förra säsongen var det situationsrummet som tog beslutet, är det mål eller inte mål? Det fattade man i den här grottan som där Christer Lärking basar över. Nu i år ville jag svälla att nej, och domarna var med på det här. Nej, domarna på isen ska ta beslutet. Mm. Så det är alltså de som
har sista ordet. Men det har ju blivit en där allt ska videogranskas, och där man ska titta på allting, och där man liksom inte får fatta ett beslut utifrån det man ser och känner, utan allt ska ju tittas på. Det är klart att då vet ju domarna också att alla ser de här bilderna jag ser, så jag måste ju göra en bedömning utifrån exakt de här bilderna jag ser.
Och där har jag ett förslag. Låt situationsrummet ta besluten, inte domarna som står uppblåsta och svettiga och trötta i ett speakerbås ska de försöka avgöra på en iPad eller på en dator om det var hög klubba eller inte.
Det tycker fast jag... det är deras jobb att göra det.
Ja, men jag tycker då behöver vi inte ha domare. Situationsrummet med de här jätteskärmarna kan avgöra det på ett mycket snabbare tid än vad man kan göra.
Men de ska göra det tillsammans med domarna som det
ja,
är
men jag,
nu.
Jag tror att det är bättre om vi lämnar det som det var förra säsongen. Låt situationsrummet göra det.
Ja, jag är inte överens. Jag tycker inte så.
Du tycker domarna på isen?
Jajamän.
Men ska vi granska tveksamma grejer eller ska vi bara döma?
Det är ju man måste ju kunna klara av det. Är som spelare, man måste ju kunna klara av att ta beslut i stressade situationer. Annars kan vi ju skita i det.
Ha förmånen att granska hög klubba puck över mållinje exempelvis, eller ska de bara få döma direkt och så kör vi på det?
Nej, de ska döma direkt, men sen tycker jag målsituationen är ju där tycker jag man ska döma om det är mål eller inte. Resten tycker jag man kan skita i.
Det behöver man inte granska, kan man säga.
Eller nu om man ska ta in det här som de snackas om nu, och det här med coaches challenge och såna grejer, om det skulle bli mål, om det är något, alltså offside och såna grejer.
Men det skulle inte vara utan det var utvisningar de pratade om.
Ja, men om det skulle bli någonting som, jag tycker det är ganska intressant ändå. Ja, för att utveckla.
Ni märker, det är en intressant fråga där, och man kan diskutera lite olika. Vi ska prata med en domare också, Andreas Harnebring från Stockholm. Och ja, Abris, du hade ju förmån att sitta med Andreas en flygresa här upp till Norrland och lärde känna honom lite, och du fick lite intryck av hur det funkade ute i övriga Europa.
Ja, som jag tänkte dela att även poddlyssnarna ska få ta del.
Ja, och då var med oss SHL-domaren Andreas Harnebring. Hur mår du, Andreas?
Det stämmer. Hallå, hej. Hej, Thomas.
Hej. Hur mår du?
Jo, det är skapligt, tycker jag. Det var en lång helg här med två matcher och så att kom hem sent igår, men det har gått bra, så att det känns bra.
Vi sitter och diskuterar. Först har vi slagit fast att vi har inte dåliga domare, och vi baserar det på att prata med Tellqvist som har varit runt i många olika ligor, och sen har vi haft en fört in Elias Fält i debatten som just nu är i Finland, och så har han fått avgöra, och då har vi slagit fast att vi har inte dåliga domare. Men nu försöker vi också nå kreativa lösningar, hur gör vi det ännu bättre? Och då vet jag att du kan beskriva lite för våra lyssnare och även för oss, hur funkar det i KHL och i Tjeckien?
Jag har ju varit i båda de ligorna och dömt lite grann. Senast här nu i Tjeckien då i höstas, för andra gången. Det finns någonting som heter Referee Exchange Program i Europa. Så vi är åtta länder då, åtta ligor som där en eller två huvuddomare från varje liga, kan man säga, byter lite matcher med varandra så där under säsongen då. Så att då får man vara ute lite grann och se andra ligor och testa på och liksom ta med sig hem erfarenheter och sådär, så att det ska liksom gå ut till kollegor och så. Men sen min känsla av när jag har varit runt i bland annat de här två ligorna och även i Tyskland och Ukraina, det är att vi domare i Sverige, vi har kommit rätt långt alltså när det gäller det här med samarbetet på isen och att vi verkligen jobbar som ett team. Vi delar av liksom banan på ett väldigt smart sätt i hur vi tittar och hur vi liksom kommunicerar med varandra och allt det här. Så att det är lätt att liksom haka upp sig på att domarna, de är dåliga, de gör inget bra jobb. Och det är lätt att liksom sjunga med i den här kören. Så att och det går ju alltid liksom att hitta små eller liksom större sådär misstag som domarna gör. Och det är lätt att man hela tiden liksom cementerar den här uppfattningen man har. Så att det krävs ju väldigt mycket för att man ska ändra uppfattning. Så är det.
Ja. Men det finns en del saker där. Abris, du sa att man kan alltså då lägga in ett veto mot en domare i Tjeckien.
Ja, exakt. Jag är inte på detaljen insatt i hur det funkar, men när jag var i Tjeckien här senast så snackade jag lite med de gubbarna. De sa det att där har varje lag rätten att lägga in då ett veto på en domare varje säsong, så som jag uppfattar det.
Men gör det att den domaren blir bättre egentligen då? Blir inte han bara förbannad att de där jäklarna alltså ratar mig, vill inte ha mig?
Ja, det är ju en intressant fråga man kan ställa sig. Frågan är om det gör liksom domarna så mycket bättre och höjer självförtroendet för dem. Liksom. Så att, jag är nog lite skeptisk till det också faktiskt.
Vi bollar in Tellan här. Vad säger du om en vetorätt mot domarna? Skulle det liksom...
Nej, alltså jag vet fan om det skulle vara så himla bra. Alltså jag tror att domarna har en känsla av vilka lag som inte tycker att man är bra ändå, om man ska vara riktigt ärlig. Så att nej, jag tycker inte att det behövs alls faktiskt, om man ska vara ärlig.
Kan det vara en bra vink för domarchefen att få reda på vilka domare som står lågt i kurs i hans stall då, via klubbarna? Kan det vara ett sånt? En sån variant, så att det där
man sköter man det internt så skulle det vara helt annorlunda. Ja. Men får inte vara liksom offentligt, för då kan det bli ett jävla liv.
Om vi ska införa veto från klubbhåll, så vill jag införa veto från domarhåll också. För då hade jag tänkt så här, ja men det där laget spelar så dålig hockey så de vill inte jag döma. Då vill jag införa att man har åt båda håll. Vad tror du om det, Andreas?
Ja, ja, varför inte?
Sen tänkte jag kolla där. Du nämnde också.
Det är väl mer ett sätt liksom, kanske för ligan att sätta press på domarna. Och i KHL så där kan ju till och med domarna och även linjemännen få liksom, löneavdrag för uppenbara regelmisstag och sådär. Och det kan ju också vara lite sådär... Så har det ju inte riktigt blivit här hemma.
Men skulle det hjälpa dig att bli bättre som domare?
Nej, det skulle absolut inte göra.
Och vi bollar in...
Som domare så präglas man ju väldigt mycket av liksom självförtroende. Och då, det är ju helt dåligt avgörande. Liksom. Går jag in inför en match och är lite sargad och tilltuffsad, då kan det vara jävligt svårt. Alltså, till skillnad från om jag känner att jag har full kontroll liksom, och har byggt upp ett fint självförtroende liksom, från matcherna innan. Så det är helt dåligt avgörande.
Det har ju varit väldigt stort fokus på domarna nu de senaste veckorna framförallt. Och jag tycker, hur påverkas, hur är stämningen i domarkåren? Påverkas det något av det här? Diskuteras det något eller?
Jo, men det gör det. Och vi känner liksom av det här och det här klimatet liksom där ute och liksom i kommentarsfälten. Och det är klart att det, även om inte vi följer liksom det som skrivs slaviskt så blir vi berörda av det. Liksom. Och det är ju skittråkigt. Det är klart att det inte är kul för oss liksom, att stå i skottgluggan liksom, och få ta emot så pass mycket skit. Liksom. För det är ju de här liksom, dåliga 5% som kommer fram. Medan de här bra 95%, de försvinner ju helt och hållet. Det finns ingen som lägger märke till dem.
Vad har du för förslag? Hur kan du bli bättre som domare? Vad behöver du för verktyg eller vad har du för kreativa tankar att du ska bli bättre som domare?
Ja, det är en stor fråga men jag tror att det är viktigt då liksom att vi hela tiden har en dialog med varandra, alltså vi domare och lagen, spelare och ledare, och att vi får reda på från dem hur vill ni att vi jobbar, hur ska vi agera, vad vill ni ha för domare liksom? För i slutändan så är det ju liksom ligan och lagen som bestämmer hur de vill ha det. Hur vi ska leda matcherna och vilka regler som ska gälla och liksom allt det här. Och även att man kanske liksom mer från supporterhåll kan vara lite mer öppen och liksom träffa supportrar på olika sätt liksom, och få svara på frågor och liksom visa sig och så att även de kan få se liksom att det finns en människa bakom och som är funtad precis som de flesta andra. Liksom. Så att jag tror att bara där kan man nog ta ner en del liksom barriärer och liksom bryta en del spänningar om man skulle liksom, identifiera domarna lite mer istället för att man har avidentifierat under de senaste åren.
Vad är den största skillnaden tycker du? Om man jämför SHL med KHL och tjeckiska ligan, alltså, vad tycker du är, vad är den markanta skillnaden?
Ja, men om man ska hårdra det tycker jag så den absolut största skillnaden, det är väl vart ribban ligger någonstans, alltså nivån för framförallt spelförstörande moment, alltså typ slashingar, hakningar, det tillåts betydligt mer i de ligorna. Där går man inte in och liksom petar på samma sätt som domare, och gör man det då blir det liksom väldigt irriterat ofta istället för att man ska släppa på då. Och de killarna som lirar där också, de kan liksom ge och ta på ett annat sätt. Det är inte det här att man ska ge igen eller att man liksom blir grinig eller att man kastar en lång blick på domaren, utan det är, de tutar liksom och kör på ett annat sätt. Det är min uppfattning. Mm.
Och det såg vi i Champions Hockey League-finalen, att det var en annan typ av hockey som utspelades där på isen i Skandinavium än vad jag var med SHL. Jag hajade till att, vad är det här för något på isen? Det här var roligt att kolla på.
Jo, absolut. Och det är samma med CHL. Sen är det klart att nu hårdrar jag det. Det kan ju variera från match till match. Men det jobbas lite grann liksom mer med klubborna. Det är lite tuffare tag. Men som sagt, det ges och det tas och alla är fine med det. Och liksom köper av det. Och det är inte samma fokus på domarna. Utan där lägger man mer fokus på den egna prestationen. Och man kan liksom tugga i sig det på ett annat sätt. Att domarna, ibland blir det fel. Och nu fick vi någonting emot oss. Nästa period kanske vi får någonting med oss. Det är ofta så det liksom funkar.
Så ökad kommunikation, samarbete, domare, klubbar. Är du för också att höja nivån på isen?
Jag vet inte, alltså nu faktiskt så här på slutet så känns det som att det har blivit en liten stegring, alltså när det gäller slashingar och klubbor här hemma i SHL. Så att jag tycker att det känns som att det är rätt bra linje liksom, för det primerar ju också de här skickliga, snabba spelarna, och det tempot här hemma i SHL, det är väldigt högt alltså, både i form av pucktransport och skridskoåkning. Om man jämför till exempel med KHL, jag hade ändå två ganska bra matcher i KHL på pappret senast, men jag blev inte alls särskilt imponerad av tempot faktiskt.
Det är lite bandysvängar där, va?
Ja, men det finns många individuellt jävligt duktiga spelare, men lagmässigt och tempomässigt så går det inte lika fort som här hemma. Så att det är ett otroligt högt tempo faktiskt, och de är duktiga.
Ja, vi tackar för din info, din input, och ha en riktigt trevlig hockeyvecka.
Ja, grymt på det. Ha det bra.
Bra, hej.
Jaha, om vi ska nå fram till, nu är vi framme i den delen när vi ska nå kreativa lösningar, och jag vill påstå att Andreas är ju helt rätt ute. Ökad kommunikation mellan alla parter, det vill säga pratar man inte med någon som blir i missförstånd. Jag är också inne på att kanske inte ska ha så mycket petiga utvisningar, för det gör bara irritation. Att vi ska höja nivån. Det är mina två grejer till. Jag tror att vi kommer få det folk uppfattar, bättre domare, för det blir inte så mycket tjafs, och jag tror också att spelarna kanske accepterar domarna mer. Nu Abis, nu får du säga två kreativa lösningar. Hur skapar vi bättre domare så vi slipper att fokusera på tyckare, där det står att vi har Sveriges, eller världens sämsta domare, och att vi får en arbetsmiljö för domarna som är i harmoni.
Färre repriser, och sen skulle jag vilja se...
Du vill ha censur alltså?
Ja, du huggde direkt på den. Ja, men jag skulle vilja se att man tar bort, man fokuserar inte så mycket på repriser, på hakningar eller trippingutvisningar eller vad det är för någonting. Fel blir det, måste alla bara acceptera.
Men kan du lova här då, på stående fot nu så att säga, lite som man gjorde i Sällskapsresan?
Med handen på Färjestad-vimpel här.
Jag lovar och svär, se efter mig.
Jag lovar och svär.
Att jag inte ska belysa domarskandaler resten av säsongen.
Att jag inte ska belysa domarskandaler efter säsongen. Nu handlar det också
resten
om att jag har ju inte all makt på Aftonbladet, och det kan ju även bli så att man begär att jag ska skriva om en händelse, och då måste jag ändå skriva vad jag tycker. Så att jag tycker att du sätter mig i jäkligt taskig sits.
Men du kan skriva så här: jag lovar oss för att försöka att inte fokusera på domar.
Nu bad de två förslag. Jag tänkte man kunde få ta de två förslagen bara, att vi fastnar i det. Nu har jag nästan glömt bort vad andra var, men jag skulle vilja se att domarna också jobbar mer professionellt, jobba mer under hela året med bedömningar, snacka situationer även på sommarhalvåret där, och att inkludera till det att kommunikationen med klubbar, spelare och ledare blir mycket bättre.
Ja. Och jag älskar domare, ska jag avsluta med också.
Nej, men jag kan garantera och svära mitt hjärta att jag ska lägga så lite fokus det bara går på domarinsatser resten av säsongen.
Tellan, du får också förmånen att säga någon sak som du tror kan göra att allmänheten, hockeyälskarna, medieexpertisen och så vidare tycker att domarna blir bättre. Vad har du för kreativa?
Jag har en regel som jag vill ta bort helt och hållet faktiskt. Det är det här med slashing mot klubba. Den kan du skrota helt och hållet.
Hur menar du då? Så? Nej, jag tycker att, podd, tyvärr.
Ja, jag vet. Men jag tycker att varje gång det blir en slashing mot klubban, spelarna släpper klubban, och det är jättesvårt för domarna. Håll i klubban. Ja. Jag tänker rikta det här lite grann mot spelarna. Jag vet att ni har varit inne och jag tycker att spelarna ska ta ett större ansvar också och låta domarna sköta sitt jobb och inte gnälla
på klubban, så och man tappar klubban och sträcker upp händerna.
Ja, den regeln är helt oduglig. Jag gillar den inte alls.
Men får man slå, alltså göra
Nej, om man slår av klubban med ett jätteslashing, det är klart det ska vara ut. Men gör det här med att man släpper klubban bara, och det ser bara löjligt ut.
Det är lätt att förstärka det.
Ja, verkligen. Och sen att just det här som jag var inne på nu då, precis, att spelarna måste ta större ansvar också och hjälpa domarna på sätt och vis också. Att liksom, inte åka och filma.
Inte jaga powerplay.
Inte åka och gnälla hela tiden. Fokusera på ditt eget spel också. Och då får vi en bättre miljö med domarna också.
Bra att du tog upp det där med filmningar, för det är big no-no. Alltså det tycker jag, man ser tendenser på att öka igen, och det får du bara ta bort. Det är ingen som vill ha det där. Det är skit rent ut sagt. Man bara sitter och njuter av den här handbollsmästerskapen där det liksom är ge och ta. Och det här som
att de lyfter upp varandra.
Ja, det, är liksom, det börjar komma in igen nu mer och mer med filmningar. Nu hoppas jag att man sätter ner foten, för det har en tendens att eskalera. När det väl börjar få lite fotfäste, då är det som att det ökar. Så här gäller det nog att vara ganska tydlig med som gäller, eller väldigt tydlig.
Får jag tjata om min prao här, som jag gjorde i torsdags,
ja,
i situationsrummet?
Ja, det älskar jag.
Och då ställde jag ju frågan där till situationsrummet, vad var det som var svårast att dela ut efterhand då? Det vill säga, och då sa de att ja, filmningar är, det spelar ingen roll att vi har 8 kameror, det är jättesvårt att avgöra om det är en filmning. Och då är det ju svårt att sätta dit filmarna också.
Ja.
För troligtvis så tror inte rätt heller att det filmas väl i varje match.
Det tror jag definitivt.
Ja, och det är inte
definitivt
många
förstärks. Gör
ja, ja, det har filmats eller förstärks väldigt mycket, men det är väldigt få som åker dit. Men, är det 4-5 fall på hela säsongen? Kanske?
Men tar man någon som är lite tveksam, då vet ju den personen nästa gång att man inte kan förstärka också. Så då blir, kommer ju bli något fall där ja. Det blir så här, ja, jag filmar inte, men ja, får man igen det sen.
En av de få fall som har dömts var väl dessutom helt felaktigt med Bristedt.
Det är Leon Bristedt, ja. Och då blir de säkert oroliga i situationsrummet eller referensgruppet eller disciplinnämnden, att de måste vara grymt säkra.
Men
på.
Där måste ju spelarna och klubbarna ta ansvar också. Där måste ju klubben vara tydlig mot spelarna vad som förväntas av dem på isen. Att man håller inte på med det där. Man håller inte på att filma om man spelar i den här klubben. Vilken det nu må vara av de 14.
Då har vi 3 ämnen kvar. Abris, du som är äldst i sällskapet, du ska få välja vad du vill ha. Vill du prata om Brandon Shinnimin? Vill du prata om värvningarna inför transfer deadline i fredags? Eller vill du köra quizzen?
Jag skulle vilja se till att vi om 9 minuter kan ringa Patrik Sylvegård och diskutera värvningarna. Så då kanske det är lämpligt att vi trycker in Shinnimin nu kanske då.
Ja, det kan vi väl göra. Ja. Då har vi några minuter att avhandla med det då.
As eller kalas.
Precis, du älskar. Det är ju alltså, måste berätta för er, om ni är trogna poddläsare så har ni säkert märkt att det är lite putslustiga rubriker på våra poddavsnitt. Jag har inte den hjärnan så jag får till de där roliga rubrikerna, men det är Abris då som leker med orden, kan vi kalla det för det. Vad får du allting från? Nu skriver du alltså Brandon Shinnimin, as eller kalas. Det låter som att det är en blivande poddrupp också.
Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på, men det kan ju faktiskt vara. Ja, det låter ju
men drar du många one-liners hemma
nej,
i så fall?
Nej, jag vet inte hur det har blivit så där. Det bara kommer och de är väl mer eller mindre lyckade, kan man vara överens om.
Men beskriv lite, Brandon Shinnimin spelar i Växjö, i forward, skolad i Nordamerika. Varför ska vi prata om honom?
Jag satt och tittade på Växjö Brynäs, eller jag jobbade på Växjö Brynäs rättare sagt, och satt faktiskt och tänkte det. Tänk om alla SHL-spelare var som han, Vicky. Då hade vi inte snackat publikkris överhuvudtaget. Och så tänkte jag, tänk om en spelare i varje lag var som han. Då hade vi inte heller snackat publikkris.
Men är han en typ av Andreas Jämtin-typ? Är det så du menar, eller?
Alltså, han är en Brandon Shinnimin-typ, så jag kan inte jämföra med någon annan.
Men vad är en Shinnimin-typ då?
Det är verkligen all in på alla plan. Det finns liksom inget filter överhuvudtaget. Om det så gäller att han ska försöka göra mål, om man ska tjafsa med en motståndare, om man ska ramla lätt eller om man ska uppvigla publiken. Man känner verkligen att han är där till 100%. Och det kan jag ibland sakna på väldigt många håll, måste jag säga. Och då känner jag så här, vart är jag så här varm? Så här skulle man vilja ha. Samtidigt så ser jag ju också en problematik med att han retar ju gallfeber på motståndarna med att provocera, och sen när de kommer fram till honom så ramlar han väldigt enkelt. Så jag kan ju förstå den andra sidan också, men som neutral hockey, ja, publik och även jobba hockey så är det ju...
Jo ja, du hade färgstallstuk på det.
Ja, ja, precis. Och Luleå var väl också nästan halvstuk på det senast. Så att, det är ju en spelare som man verkligen... Vi behöver inte färre av dem, utan vi behöver fler av dem, tycker jag.
Ja, jag håller med. Jag älskar när spelare har känslan på utsidan av tröjan. Alltså, det är häftigt. Det är bara att kolla på hans sista 5 matcher mot Rögle, 22 minuter utvisning -1. Nästa match kommer in så han 4 poäng direkt liksom.
Ja. Men varför blir det inte fler typer som Brandon Shinnimin? Eller har man det i ryggmärgen att man vågar vara sig själv och att man är så uppe i varv under matchen också? Man har lite svårt att kontrollera vad som sker.
Mm. Ja, men jag tror att det beror lite grann vilken miljö man är uppväxt i. Jag tror att många av de här svenska spelarna är väldigt kuvade, alltså de är väldigt rädda för att liksom sticka ut och säga saker, för de vet att det blir konsekvenser. Jag tror att är man en importspelare så är det lättare, för att man har liksom inte samma grepp på vad som händer ute på sociala medier eller vad som händer i medievärlden eller vad som händer på läktaren på samma sätt, utan han kör sitt race bara rakt ut.
Har man en liten fördel också, som han pratar ju då givetvis flytande engelska, att det blir som lite coolare och att man har ett övertag när man babblar med motståndare och domare.
Ja, men de har ju ett helt annat synsätt när det gäller det där trash talk också. Det är liksom, de är ju uppväxta med det på ett helt annat sätt än vad vi svenskar är. Liksom, det ska vara lite gentlemannamässigt och det ska liksom inte, man ska tacka efter varje match och tack för god match och såna här grejer. Och han det blir inte riktigt samma sak.
Han retade upp Niklas Danielsson, veteranen i Brynäs, att Niklas vägrade att skaka tass med Brandon efter matchen. Då har man, hur tolkar du det?
Nej, men det är det här med det här egentligen, det här blir en stor grej i Sverige för att det, man ska ju tacka motståndaren efter varje match.
Han har gjort Niklas
match,
liksom. Förbannad under matchen.
Ja, och Niklas är också, han har en jäkla pannben också, det ska alla veta också, att han blir jättelätt grinig. Jag spelar med Niklas så jag vet det också, så att det är två väldigt griniga människor som tycker helt olika saker, som ska ta varandra handen efter matchen. Det är som två motpoler.
Du har väl Brandon lyckats, har ni inte det?
Ja, det har han gjort.
Jättebig time. Och han, då Växjö vann matchen och han fick med sig ett par utvisningar, känner min, på grund av det där. Och han var offensivt delaktig också. Där, så att han vann ju den matchen jättemycket poäng. Och det vet ju Niklas om också. Det gör väl kanske frustrationen ännu större. För han vill ju inte att Kinnimin ska gå segrande ur de där striderna. Det tycker jag är en utmaning också för de lag som möter dem. För man vet att liksom, han åker fram mot Niklas Andersén. Och Andersén tar ju runt nacken på honom och han ramlar jättelätt. Men bara att han kommer fram mot den så vet man att här, jag får liksom inte falla här. Jag får inte liksom göra den här grejen och ta honom runt nacken. Utan jag ska bara flina åt han och åka därifrån.
Mm. Men vi tycker att det här är bra med honom, så kan vi säga. Brandon for president just nu. Att vi behöver fler Brandon-typer. Vad när du var i Djurgårdens omklädningsrum, för det var där du var mest, och ni ska möta en Brandon-typ på isen. Hur pratar man då i omklädningsrummet inför mötet med honom? Vad ger man för råd till varandra för att inte hamna i hans grotta?
Man låter honom vara i stort sett.
Går det då?
Ja, men man försöker, det blir ju så. För han inte gensvar för sin, vet du, det han åker runt och pratar med, så blir det liksom, du genererar ju ingenting. Utan man brukar säga, på engelska finns ett uttryck, let them sleep brukar de säga, låt dem sova liksom. Låt dem bara göra sin grej. Och det är samma med flera andra som åker runt och snackar hela tiden. Det har ju, du nämnde Jämtin förut också. Han vill man ju inte få in att man ska åka runt och snacka så mycket. Och då är jag som bäst.
Tror du Kinnimin har en hitlist i varje lag? Det vill säga att om Växjö möter Djurgården, nu ska jag ta en där Tellqvist, alltså jag ska babbla med han oavbrutet, jag ska trycka in klubban lite bakom skiten.
Han får nog direktiv också. Han gör nog sin egen research vilka spelare som han vill komma under skinnet på, och samtidigt som det finns säkert direktiv från tränaren också, att han får liksom direktiv på att, vet du vad, nu är den här spelaren het, du kanske ligger på honom lite extra, eller den här spelaren kommer försvinna helt ur matchen om du är på honom. För vissa spelare är ju så också, de vill gärna ha en mjuk och skön resa, lite grann åka runt och slå lite flippmackor, men är det någon som är på dem hela tiden så försvinner de ju helt från matcherna, så att det finns nog en gameplan på det också.
Och där är ju också säkert det motsatta, och det kan man ju fundera på också. Hade Brynäs gjort väldigt tydligt inför matchen att, grabbar, den här killen, vad som än händer, låter inte provoceras, för det tror jag också hjälper till om man har det mindset när man går in i matchen. Att han kommer att komma, vi måste vara beredda på att det kommer att bli så här. Då tror jag det är lättare att undvika också att falla in i hans fälla.
Mm. Vad använder en sån där kille för vokabulär på isen? Vad har han för verktyg för att få Mikael Tellqvist att bli galen?
Det beror nog lite på. Jag var inte så jättelätt provocerad så här, utan jag hade ganska bra fokus på det jag gjorde. Men det kan ju vara allt från flickvänner till gud, hans moster. Flickvänner, pojkvänner, jag har ingen aning vad man än gillar, men det kan vara precis vad som helst.
Han har ingen koll på svensk hockey, men han läser på.
Han har ju lagkompisar i laget, och med hockeyfamiljen är ganska liten, så att det finns nog skit om de flesta spelarna är så aldrig, tror jag.
Ja, precis. Och det går väl att hitta på också, det behöver väl inte vara sant heller. Man kan väl säga vad som helst.
Nej, rykten funkar ju också.
Ja, vi är överens alla tre här om att vi gillar det han står för, eller tycker vi, är det någon som tycker att det är töntigt?
Jag gillar det han står för, däremot så måste man som motståndare låta bli att provoceras, och som domare så får man ju även gripa in och, eller regelverket i stort, när han går över gränsen när det gäller till exempel filmningar då, och bestraffa honom för det, men spelartypen som han är står jag fullt bakom.
Sen ska man veta också att det här är en väldigt duktig hockeyspelare.
Ja, bra att du sa det.
Han gjorde alltså då, förra säsongen gjorde han 34 poäng, ja, på bara 45 matcher. I slutspelet så gjorde han 10 poäng på 13 matcher. Så jag menar, den här killen vet hur man lirar hockey också.
Absolut, och det gör ju också saken lite ännu roligare tycker jag då, att han dessutom har den delen. Jag tycker att han har drivit Växjöspel i väldigt många matcher liksom offensivt. Han är ju otroligt bra och har varit nu på slut inte minst.
Och det som motståndare gör ju att det blir ännu mer provocerande också. Det är skillnad om det är en spelare som åker runt och bara är kaxig och inte kan göra någonting. Men kan personen också göra poäng så blir det ju ännu mer provocerande.
Kan det vara så här, om man har satt ett mål på dig, Tellan, kan han åka förbi dig och vråla då, are you blind?
Ja, eller se upp, nu snart så kommer jag hänga till eller vad som helst. Idag är jag het eller vad, det kan vara sådana grejer jag kan åka förbi.
Ja, och då blir man lite uppvarvad och kanske inte... Det är då man ska gå till Anders Svärd och lära sig att räkna till fem och ta det lugnt.
Andas lite grann och köra osa.
Osa, vad är det för något då?
Nej, men har du sett att man tar på öronen? Har du sett de här filmerna?
Nej.
Kanske behöver det.
Ja. Vadå, hjälp mig då? För att lugna ner sig eller vadå? Eller?
Ja, men det finns ju någon sån här grej man ska ta på öronsnibbarna. Så här,
och säga lugn, osa.
Ja, jag vet inte. Ja. Exakt.
Vi får ta ett helt poddavsnitt av det.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Då har vi med oss Malmös general manager, Patrik Sylvegård, tidigare Gustavsson. Och jag går väl rakt på mål här, som du gjorde i Örebro och på Malmötiden. Varför värvar du en 40-åring?
Tittar vi först och främst var vi inne på att inte ta någon överhuvudtaget. Liksom, vi tyckte inte det fanns någon på marknaden. Men sen hade tränarna träffat Lidl i Lidl till Luleå i torsdags. Och så kände de lite den ledarskapen han har och drivet han har kan vara bra emot ganska unga lag. Han är väl uttagen för att hjälpa till lika mycket utanför som på banan. Då. Det är väl säkert att han spelar speciellt mycket, det får vi ju se. Men en kille med lång erfarenhet var med. Han har ett jäkla driv. Det är många i laget som känner han och som gillar han. Så det var väl tanken. Vi har ett ganska ungt och orutinerat lag. Ibland känner vi när det blir lite oroligt att vi behöver ha någon som är ganska obrydd. Och det känner vi att vi får i hand. Så att det var den stora orsaken.
Ja, hej Patrik, Hans Abrahamsson här då. Jag kan nog säga att jag trodde nog Malmö var det sista laget som skulle värva Ledin. Det känns som att ni har väldigt, liksom, är någonting ni har så är det ju karaktär och spelare som kör och sådär och kanske saknar lite skicklighet snarare istället. Så därför vart jag väldigt förvånad.
Ja, men det har du rätt i. Vi har många som kör och det kanske inte är det som vi riktigt tar. Det är mer för att hjälpa till i ledarskapet också utanför isen lite så här. Och att bidra med de här, kanske Hände och Emil och några till som driver det här laget och försöka få lite rutin. Det självklart skulle vi behöva lite mer skills och det fanns inget på marknaden då. Så tänker vi så här, skulle vi få någon skada, Emil eller någon till, så är det bra att ha en sån här kille som kan bidra och hjälpa till. Så, som jag sa i början, vi får se hur mycket han spelar och hur mycket han är med. Men någonstans för de fick pengarna han får så tyckte vi att det var en bra energi att få in och det, jag tror ändå att han kan hjälpa oss lite, det tror jag.
Jag tänker på din egen son då, Marcus, 19 år där. Hur motiverar du för honom om nu Per Ledin tar hans plats i slutspelet här då?
Ja, men alltså bästa laget är spela på något sätt. Så jag tror Marcus också gör lite sig fram emot. Han och Ledin pratar mycket och han försöker hjälpa Mackan i rollen också som från att bli pojkspelare till småspelare. Jag tror Ledda har många andra sidor också som kan bidra till de här yngre killarna också, hur man tränar och förbereder sig och så att vi får väl se liksom. Jag menar, vi ska spela med det bästa laget och ja, jag bryr mig mycket om åldern faktiskt i det här läget. Jag tycker mer att det är en ledargestalt som kan hjälpa oss lite. Så att, ja. Vi var fullt medvetna om att det skulle bli lite kritik på den här värvningen och vi ser inte riktigt så. Vi tycker liksom att för de pengarna, vi hade inte meningen att vi skulle ta någonting. Så ville han ner och han sa okej, vi kör och Peter pressade och fick ett bra intryck och så. Så körde vi. Nu har vi 15 forward som kan spela.
Ja. Fick pengar sa du där. Det känns som att det inte var någon jättedyr värvning för er.
Nej, han är Malmö Redons billigaste spelare i den här truppen, inklusive våra juniorer. Så att, han har visat att han verkligen ville ner.
Det innebär att han har under 21 000 i månaden om jag kan mina rookie-kontrakt.
Han ligger där, ja.
Ja. Nej, men då är det väl en smart värld. Men det jag inte förstår, jag har inte varit i omklädningsrum lika mycket som vad du har varit, och inte Tellqvist med mig här heller. Men kan man vara en ledare i ett lag om man knappt får spela?
Jag tror, jag menar, under de förutsättningarna vi har tagit ner det här och förklarat för honom att vi behöver lite hjälp att styra upp vissa saker och att han ska vara en bollplank till våra ledande spelare också. Sen vet vi ju som känner han lite att det gäller driv på han. Och skulle det bli en kvalmatch här kanske till play-in eller någonting, så kan det vara bra att ha en sån här kille som är ganska obrydd också. Så att vi får ju se. Det är en liten chansning från vår sida, men samtidigt så de flesta känner ju, Jesper har spelat med, Emil har spelat med, Kosta. Vi har några stycken som spelar med som tyckte liksom att för fan kör. Så att vi pratade med våra ledande spelare och kaptener före vi gjorde det här och frågade så här, ja men kör, vi är på. Liksom det är en god kille, jag tror han kommer passa in bra i laget. Så att därför har vi gjort det.
Vi kan väl bolla över till Tellqvist. Visst har du delat rum med Pelle Din?
Ja, det var fullt hös med slösen en hel VM-turnering. Man fick låsa dörren med hänglås och alltihopa bara för att man skulle få sova. Så att han har ju extremt mycket energi.
Vem ska få förmånen att dela rum med Ledin då när ni är på bortaresor?
Det vet jag faktiskt inte. Ja, men han har ju en energi som kan smitta av sig. Vi är fullt medvetna om hans både för- och nackdelar. Men någonstans så känns det lite kul att ta om faktiskt. För att det kan lära vissa andra i vårt lag också hur man är. För man får säga vad man vill. För han har kommit oerhört långt med sin vilja och sin engagemang. Och det är väl av det jag hoppas att vi kan sprida lite.
Men ser ni Persson någon långsiktigt också? Jag tänkte, skulle vi kunna tänka er behålla han i organisationer efter han lagt av också så här i efterhand?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Det har jag inte ens funderat. Han bor ju uppe i Luleå och han har sin familj där. Så det är väl mer att han har tjatat i 3 år på att vilja komma ner till oss. Och sen så sa jag till Peter nu när de håller upp och träffar Ledda, så får ni bestämma. Vill ni ha honom så gör vi. Och då så har de bara, men fan, vi gillar det vi hör med. Det kan vara bra. Det är 2 månader här, så ja, där är vi.
har han tränat idag med laget? Eller alltså, jag kan tänka mig att han stod 08.00 där i...
Nej, han kom faktiskt ner i mål. Han drog på sig direkt när han skrev på eller gjorde klart, så fick han feber. Så jag blev nervös.
Vad bra du. Karensdag direkt. Bara.
Lite guldfrossa kanske.
Ja, jo, han fick lite frossa. Han är kanske inte så tuff som han verkar.
Nej, om man laddar i 3 år för att få komma till Malmö så är det klart att det blir reaktion där när man väl får klart med det. Så det får vi köpa.
Exakt. Får han 97 i laget, eller?
Ja, han ska faktiskt ha 97. Ja, det var första han frågade. Det hade vi
var det första han frågade, eller?
Nej, men är det 97 ledigt? Ja, då får du. Ja, det är viktigt.
Vilken karaktär.
Vi får ju en profil svensk hockey och det är vi glada över. För vi har för många robotar där ute som bara kör blad och håller käften som man inte känner igen.
Vi kan väl lika bara fortsätta på den insparkade vägen Malmö. Så att vi fortsätter.
Ja, det är rätt.
Ja, men tack för hjälpen, Patrik, och då får vi hoppas att vi kanske ser han på torsdag eller någonting sånt där i Malmö dressen då.
Ja, det får vi göra. Det är bra.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, det var ju Ledda, ni hör alltså vi
han är som en säljare, han har tjatat i 3 år för att komma precis. In här.
Och jag har pratat väldigt mycket med Ledda. Jag vet om hur sugan är att få ännu en chans. Och igen, men jag tror inte han kommer göra så många mål, men ser de en uppsida att han kan vara en mentor i omklädningsrummet så funkar väl det.
Ja, här tjatar jag om att man vill ha en Kinnemin-typ i varje lag då. Ledin är ju lite åt det hållet, fast han har ju inte de spelmässiga kvaliteterna längre som Kinnemin bidrar då. Men det är ju, ingen kan ju säga annat än att det är en profil i alla fall.
Jag tror mer att det är som han säger, att han ska lära de här yngre killarna vad det krävs för förberedelse för match, vad det krävs att göra det jobbet i gymmet och såna här grejer.
Men har inte Malmö det själv i organisationen? Men man har Per Ledin för att lära dem
tydligen
det?
Inte.
Kärnqvist där och tydligen inte. Målvakten har ju gått lång väg. Och...
Ja, men Jesper Mattsson, ja. Peter Andersson, ja. Jag menar, det är ju ändå spelare som har varit med på extremt hög nivå. Så att jag menar,
Fast de har ju inte Per Ledins sifferkombination heller när det gäller liksom att alltså, är du med? Han är ju extremt driven, alltså han är ju gånger 100 liksom. Det är ingen.
Vad är din bästa Ledin-story då?
Ja, det är väl han höll på att busa med såna här practical jokes under VM i Quebec. De har satt upp såna här vattentunnor utanför folks rum. Du vet, de har satt upp det på dörren.
Jaha, och det är såna här Åsa Nisse skämt.
Ja, jag delade ju rum med Valin där. Och han var ju, det var ju hela tiden. Han sprang ju i vårt rum hela tiden. Jag tror det var Liven och Lidin som delade rum, tror jag.
Aha, okej, okay, ja.
Om jag inte minns helt fel. Och de var mitt emot oss korridoren, så det var ju så här liksom.
Då var det mycket fniss alltså.
Ja, 07:30, det stod det någon utanför och typ ungefär som barnen stod och stampade. Nu, ja. Vad ska vi göra, vad ska vi göra? Ska vi leka? Liksom. Jaha, så det var så här hela tiden. Men han är fantastisk.
Men det där funkar ju på vissa människor. Alltså att man klarar av och hantera människor som är väldigt uppe i varv. Vissa tycker att det här är jättejobbigt.
Ja, det har varit lite jobbigt ett tag där.
Men det var hink på dörren skämtet av det du minns.
Ja, det var mycket, mycket saker som hände som kanske inte ska ta upp här. Men vi kan ta det någon annan gång. Ska jag försöka tänka igenom mer saker per Line Stories. Han kommer säkert skicka här sen på Twitter och någonting.
Det som sägs i podden stannar på podden.
Ja, plus 11 000 eller vad nu är som lyssnar. Eller vad det är.
111.
Ja, 111. Men nu, vi har ju också, det var inte bara Per Lidin som studsade in här, utan vi hade en extremt meriterad målvakt i Jonas Enroth. Som inte kvart i 12, men typ kvart i 7 på kvällen, eller kvart i 9 på kvällen, på fredagkvällen innan transferdörren stängde, gick till SHL. Enroth valde att gå till Örebro. Vad säger Tellan om den här värvningen? Du som är målvakt och vet vad som krävs, komma tillbaka hem. Du valde också att komma hem från först Nordamerika, sen KHL och sen Sverige.
Ja, men Enroth är en jätteduktig målvakt och Örebro har ju varit ute och letat efter målvakt. Och nu gick det ju rykten om att någon av de målvakterna kanske inte skulle vara kvar där i Örebro heller, utan de skulle plocka in. Men nu var det så att alla varit kvar. Men jag tror att det här kan bli en trygghet för Örebro-spelarna. Han har det här lugnet i sig. Jag tror att det är lättare att spela i SHL med tanke på defensiven, hur man spelar här med, som vi var inne på tidigare, med klubbar mot puck och såna här grejer. Så att jag tror att det blir en lättare övergång också för han att spela i Örebro jämfört med Minsk, som också är ett bottenlag i KHL, men där han nog betydligt får se mycket farligare chanser mot sig än man kommer få göra i Örebro.
Nu har alltså Örebro en målvaktstav av Eero Kilpelainen, Stefan Sten som höll nollan i lördags, och så har man Jonas Enroth. Hur funkar själva målvaktslaget i laget då?
Ja, det kommer nog bli stelt. Jag tror att Sten gjorde även en bra match på fredags också när Djurgården. Så att, han har ju tagit några kliv till. Det ska vi säga. Försvarsspelet i Örebro har också blivit bättre. Sten har ju fått en del kritik under året, men jag tycker att han har ju skött det extremt bra. Han såg väldigt lugn ut de här båda matcherna. Däremot för Eero så tror jag att han är väldigt grinig på Örebros ledning. Jag tror att han vill nog gärna bara åka hem så fort som möjligt.
Hur tänker Jonas den här gången? Jag skulle ju känna mig lite så här obekväm när jag kom dit liksom. Man kände att Sten och Kilpelainen bara, de vill bara inte att jag ska komma hit ungefär liksom, så där. Hur, han har varit med så pass mycket och i så många olika sorters miljö, så han kanske inte bryr sig.
Nej, alltså han försöker nog fokusera på sitt, men jag tror att som spelare kan du nog känna av den här stämningen mellan målvakterna. Speciellt som tur var så har ju Jonas varit på Nordamerika där extremt mycket att man nästan hoppas att den andra målvakten ska spela dåligt. Det är lite den känslan jag kan få kanske nu när man har tre målvakter också. Det blir liksom att man nästan önskar att det ska gå lika dåligt för Jonas när han kommer in som kanske har gjort tidigare.
Hur bedriver man en träning med tre målvakter?
Ja, i USA brukar man kalla det så här, three-headed monster brukar man snacka om när man har tre målvakter. Det är jättesvårt. Alltså, jag vet ju när man har varit på landslag och sen har man haft tre målvakter, det har också varit extremt svårt.
För en förstår ju Jesper vid långsidan.
Precis,
då.
Och det som man brukar göra då att den som är första målvakt får egentligen ett mål och de andra två får dela på ett mål. Och sen brukar det vara så att när en andra målvakt ska spela så får den målvakten ta över då. Sen har man delat de andra två. Så det är liksom, men det är så man gör på landslagsnivå. Så jag skulle kunna tänka mig att det blir något liknande nu, att Jonas får eget mål medan Eero och Sten får dela på ett.
Men vad ska de göra med Kilpelainen då? För nu har de ju stängt transferfönstret. Mm. Ska de skicka hem honom till Finland och säga att åk hem dit och träna och kom tillbaka om det händer något? Eller ska de köra på med tre målvakter?
Jag tror att de måste köra på med tre målvakter. Jag tror inte du kan skicka iväg. Ifall någon blir skadad också så skulle det vara jävligt konstigt. Jag tror inte han är så motiverad heller att komma tillbaka. Hur sköter han sin träning om man åker hem direkt sådär.
Nej, jag men förstår det att det är inte optimalt. Men jag tänker det är ju inte helt optimalt heller av de tre. Därför jag kan tänka mig att Sten och Kilpeläinen kommer få dela på ett mål. Och de kommer väl kanske inte att känna sig så här supermotiverade.
Sten känner jag att det är en hel ylle kille. Så jag tror att han...
Han har ju en helt annan roll också. Kilpeläinen vill ju vara första målvakt. Han måste ju se efter sitt eget hus och vill liksom ha ett nytt kontrakt nästa år. Jag tror Sten... Som det ser ut just nu så är han en fullt kapabel, bra andremålvakt i SHL. Så det är lite skillnad. Det är inte samma lönekuvert heller på han som på Kilpeläinen också. Så att, där är ju skillnaden som jag ser. Så att, vi får väl se vad som händer där. Men,
vad
Jonas
innebär värvningen då, Abris? Kommer Örebro slippa kvala? Det är ju inte det handlar om. Jag tror inte de har chans att ta sig till något slutspel.
Vi har ju sett exempel på det med Lindbäck som kom in och Honken har väl gjort det i Karlskrona någon gång. Att, alltså, just den här målvaktsvärvningen är ju verkligen något som kan göra skillnad. Och om Örebro nu hade osäkerhet på målvaktssidan, vilket man måste säga att de har haft under hela säsongen, så är ju och plocka hem en rot, det måste man ändå säga rätt snyggt jobbat av Niklas Johansson. Jag tror naturligtvis att han kan bli väldigt avgörande för dem i ett kval, om det nu blir kval.
Nu ligger de ju, i och med att de tog 6 poäng här i helgen,
de så kanske
har
inte ens får kvala. Men det kan bli avgörande.
Så är det ju så att de har ryckt i alla fall.
Ja, och det kanske blir avgörande för att de inte ens behöver kvala. Men vi har ju sett exempel på att den typen av målvakter kan göra väldigt stor skillnad.
Och skulle det bli kval mot förmodan här, så har ju Enroth, han har ju spelat kanske inte de här matcherna, men han har ändå spelat viktiga matcher tidigare. Och det har inte de andra gjort. Så att, det är också en trygghet för spelande laget att känna att han gör de här viktiga räddningarna, viktiga lägen. Liksom. Det är väl det som är skillnaden på en toppmålvakt och en bra SHL-målvakt.
Gjort en bra säsong måste man ändå säga. KL har stått enormt mycket i ett ganska dåligt lag. Men så att det är ju ingen målvakt som har suttit på bänken som kommer dit. Utan han spelar över 50 matcher tror jag.
52, precis. 52. Elite prospect. Mm.
Precis, han hade som en liten grej där. Han sa att han har stått 52 matcher i Minsk. Mm. Och sen hade han spelat 10 försångsmatcher med Minsk. Och nu vill han nå upp till 70 matcher hade han som en grej. Jag frågade inte varför det, men han sa att det var kul att stå 70 matcher på en säsong. Varför tror han svar så åt Hellan?
Nej, han vill testa
coolt om på CV, alltså.
Ja, kroppen håller. För det är ju liksom en toppmålvakt i NHL spelar väl 65-70 matcher liksom. Eller har gjort det i alla fall. Så att han vill testa att kroppen håller och jobba vidare mot vad han nu ska nästa gång.
Jaha, quizen kommer sist i dagens podd. Det brukar inte vara, utan vi brukar ha den mitt i. Men strunt samma, det kan vara skönt att avrunda med en tävling mellan Hans Abrahamsson och Mikael Tellqvist. 6-2, har jag rätt på siffran då, Abris?
Ja, det låter bra.
Det känns som så här liksom att det är ett hopplöst läge för Tellqvist att hämta igen. Det känns som att...
Jag måste bli snabbare på att skriva, tror jag.
Ja, precis. Du kör ju alltså via tävlingen till så att jag kommer läsa från 5 poäng ner till 1 poäng. Och den som skickar ett sms till mig först med rätt svar då får ju givetvis poäng på den nivån om det är rätt svar igen. Är det fel svar så blir det inga poäng som delas ut. Men vi kör väl igång då. Personen vi söker slog igenom elitserien 2007 och hans första hund hette Lissi.
Du är tillbaka med den här djurfrågan igen.
Precis.
Och så kommer du att säga nu att ni inte kan, det är på 5 poäng. Det är jättelätt.
Ja, det säger jag faktiskt.
Lissi.
Ja. Nej, 4.
Ja.
Draftades 2008 av Buffalo. I Elite Prospect så står det att han är 178 cm lång.
2007 Modo vann SM-gulden säsongen. Att han svarar redan.
Vi har fått svar på 4 poängs nivån.
Fan, dopad. Här 3.
Skolades i Huddinge. Och därefter valde han Södertälje att fortsätta sin juniorskolning som hockeymålvakt.
Det är nästan lite fult.
Ja, jag har fått svar. Och vi fortsätter väl vår resa neråt. 2 poäng. Den personen vi söker stavar sitt förnamn lite udda. Vad är det för fråga?
Ja.
Ett poäng. Denna Jonas har nyligen signat med SHL-klubben Örebro. Det var inte lättaste övergången för mig från att prata honom om jättemycket och sen gå in på en, därför jag tänkte det här är ju öppet mål för allihopa här så att säga.
Men jag tänkte ju tvärtom. Kan inte vara han nu att prata okay. om han. Det blir för lätt.
Fast ska jag byta quiz?
Nej.
Mitt
men måste hitta någon att skylla på.
Ja.
Jag tror att jag åkte på stryk. Ja.
Det gjorde du, för vi fick korrekta svar från Hans Abrahamsson och Mikael Tellqvist. Båda sa Enrot. Och Tellan tryckte in det på 4 poäng och Hans Abrahamsson på 3 poäng. Vad var du tog det på?
Ja, men jag visste att han var draft, för jag var i Buffalo när han var där. Så att han okay. var ju liksom, så jag tog det på det. Och sen 2007, det kändes som att
inte
det var
inte på Lissi alltså?
Nej, Lissi hade ingen aning om, faktiskt.
Nej, det var inte supermycket svenskar i Buffalo under perioder heller.
Nej, det var det, och det var Talinder och så var det typ jag. Och sen tror jag inte det var så himla mycket mer svenskar. Så det var därför jag tänkte, han var i den organisationen just då när jag var där. Så då drog jag en chansning. Gick hem.
Blev mycket Enrot i det här programmet till slut i alla fall.
Ja, men det tycker jag han är värd. Våran
VM-hjälte.
Vilken var roligaste värmen då? Gellenas till Rögle, Pärlidin till Malmö eller Enrot till Örebro? Vad var det som ni, var det vid någon värmning som ni satte kaffet i halsen?
Ja, men det var väl Enrot i så fall. Ledin också, fast på ett annat sätt måste jag säga att jag har varit mer förvånad. Enrot är ju en snygg fjäder i hatten ändå att plocka hem, även om det liksom kanske skvallrar om lite panik i leden i Örebro, så måste man väl ändå ge dem för att få hem ett sånt namn. Det är inte helt enkelt.
Nej, Enrot väljer ju också mellan att han är väldigt cykelintresserad, alltså gillar cykla i bergen. Han väljer ju att ta en månad på Kanarieöarna och cykla och ta det lugnt, för säsongen är över. Sen vet jag inte om man funkar i Minsk. Man kanske vill att de ska vara där och träna i 2 månader. Funkar det så tällande?
Jag tror att de har, vissa lag har ju sagt att de måste vara kvar tills kontraktstiden är över.
Ja, och då väljer
då får man åka hem några timmar sen, eller några veckor, så får man komma tillbaka och träna igen. Ja. Så att,
och då väljer han ju mellan att vara i Minsk 2 månader eller att få liksom spela matcher.
Har det blivit betalt ut, tror du, där från Minsk nu? Eller?
Som jag förstod det så tog de över lönen så att säga. Liksom okay. Plus någon typ av bonus om han håller Örebro kvar eller någonting. Mm. Så att jag menar, vad kan en lön, målvaktslön i Minsk ligga på hotellen?
Runt miljonen skulle jag säga.
Dollar
ja.
Så cirka 9 miljoner per säsong i alla fall.
13% i skatt.
Så att det blir dyra matcher för Örebro, så kan man väl säga.
Det är dyrt att åka ut också.
Det är jättedyrt att värva dyrt och åka ur också.
Vad jäkla tempo då, var det inte det programmet?
Det kändes.
Det var kul. Jag var roligt.
Jag är svettig i armhålen.
Jag var lite överpeppad kanske nu när jag var på plats.
Ja, precis.
Kändes det så?
Precis.
Jag kanske har liksom ätit upp hela mikrofonen här och pratat alldeles för nära.
Roliga människor vi har haft med också. Ja, som bjöd på sig själva båda två.
Och vi kanske inte säger det tillräckligt ofta, men vi tycker jättekul när ni skickar sms till oss eller skickar mail eller skickar direktmeddelande vad ni tycker är bra eller dåligt. Ni får gärna skriva rakt ut också på sociala medier. Gärna tagga in Hockeystudion eller vad heter du på Twitter, Tellan?
Tellan13.
Tellan13? Mm. Varför valde du 13?
Ja, men det var mycket Alén.
Ja, men fan, jag har lite
fan,
Alzheimer.
Lyssnar du inte på vad vi säger, eller?
Ja, jag har Alzheimer.
Så har vi Torsten som är hunden i
adressen. Ja, precis. Ja, men det vet jag. Tellan13, 69 Abris eller Rosenrasande. Tagga in oss eller Hockeystudion och skriv vad ni tycker, vad ni har mer av. Och gärna, har vi några faktafel? Skitbra om ni blir filtret utåt, för att vi kör det här live, det kan säkert bli någon groda här och var, och vi är också bara människor, precis som hockeydomarna är. Tack för att ni var med oss idag, och så hörs vi om några dagar igen. Puss och kram.